Ja, välkomna till rådet. Vi har med oss Gitta Dahlberg, välkommen, Marianne Laxén och Klaus Bremer. Om vi börjar med dig, Klaus, vad har du funderat på den här senaste veckan?
Allt för många olika saker, började från att sitta på gatan och protestera och hindra trafiken och Estonias underliga läcka och Trumps sjukdom, hastiga sjukdom och stålmansaktiga tillfrisknande.
Gitta, har du närmast till dina funderingar?
No, väldigt långt nog samma sak som Claude här. Och dessutom så är mina tankar hela tiden hos de som plågas av sina skolkamrater. Det som man kallar mobbning, men som egentligen handlar om att plåga människor på antingen fysiskt eller psykiskt. Och det här är ett jätteproblem i samhället.
Marianne, har du?
No, jag har väl inte riktigt så mycket nytt att komma med här. Kanske speciellt nu den här coronan, både i hemlandet och hos Trump. Så att det verkar ju liksom situationen i USA ganska virrig. Och han verkar ju inte heller riktigt på det hela med klara med vad han ska göra. Men jag tycker också att den här coronasituationen i vårt eget land är ganska bekymrande.
Och i synnerhet också hur det påverkar ekonomin. Förstås, så det ska vi ju diskutera. De här sakerna ska vi diskutera idag. Om vi skulle börja med det svåra, det vill också ekonomin. Hur ska vårt land, EU och världen klara av det här?
Det finns inga tvivel om att ekonomin och världen klarar det. En sak som jag tycker är viktig att se att då när vi hade 1992 recessionen så det där, 1989 hade vi 100 000 arbetslösa. 1994, när vi kom förbi den här, hade vi plötsligt 400 000 arbetslösa, fyra gånger flera. Det visar att vi står inför de verkliga problemen först om ett eller två år. När man ser vilka alla har dukat under, hur många har blivit arbetslösa och det ska knäckas på något sätt.
Jo, jag tror att det är något som Klaus säger här. Men om vi tittar tillbaka också på vad som hände då på 90-talet och också på 2000-talet, så för det mesta är det ju tyvärr på det sättet att det är de som har det svårt som får det ännu svårare. Det är småföretagare och det är människor som har en dålig utbildning. Det är liksom det är de som betalar det hela. Och tar vi det i lite globalt perspektiv så kan man väl säga också så här att om vi nu ser till exempel på vad som hände när Sovjetunionen föll ihop och Tyskland blev enig. Så de som har betalat det här också i de baltiska länderna, så det är kvinnliga pensionärer. Eller det är kvinnor med låg inkomst eller kvinnliga pensionärer. Så att man måste liksom se också vem som betalar. Jag tror nog att vi kommer över det i något skede, men jag tycker att vi borde föra kanske lite mer rättvis politik för att kunna komma över det hela.
Kom nu ihåg de gamla gubbarna också som är ensamstående.
Jo, okej, men statistiken visar att det är kvinnor som, de kvinnliga pensionärerna, de har betalt en hel massa här.
De gamla gubbarna går bara läggs i graven om man glömmer bort den.
Och sen har vi hela den stora gruppen av personer som redan tidigare har haft psykiska problem och sen de som kommer att få det tack vare den här situationen som vi nu har. Och de enorma ekonomiska problemen som hänger samman med de psykiska sjukdomarna, så dem glömmer man väldigt lätt bort. Sen när vi får en skolskjutning eller någonting sånt, så då stiger hela folket upp och hojtar att nu ska det göras någonting då för den psykiska vården. Och så händer de facto ingenting. Det är precis samma som tidigare. Man noterar inte tillräckligt mycket deras oförmåga att arbeta. Och det kommer vi att se också sen när vi kommer till det här där man då med morot och piska, mera piska faktiskt än morot, kommer att försöka fösa också sådana människor ut i arbetslivet som helt enkelt inte klarar av det.
Vi är bra på det här att räkna ut vad allt är åt skogen. Ta nu igenom förslag hur man ändrar på det här. Hur vi går vidare när vi har alla de här lidande.
För det första så måste man ju säga på det sättet att det är ganska långt på politikernas ansvar som det ligger det här att klara av det hela.
Absolut.
Men till samarbete med företagsamheten. Och om vi nu tittar på Finland idag så ser det ju lite illa ut, ärligt talat. Att det här, vad ska vi säga, den här kontakten mellan landets regering och våra storföretagare är ganska så dålig. Och det är inte bra för landet, det är inte bra för regeringen och det är inte bra för företagsamheten heller. Så man skulle önska att det skulle finnas liksom en möjlighet till dialog och till en viss förståelse. Jag menar, det förstår var och en av oss att företagens intressen är annorlunda än landets regeringsintressen när det gäller liksom, när det gäller företagens eller att köta ekonomin i ett land. Men det finns så mycket som är gemensamma intressen för de här grupperna så att säga. Så att jag skulle hoppas på att det skulle liksom skapas en situation i vårt land att den här dialogen skulle återuppstå, om man kan säga det på det sättet.
Tror du på att vi kommer att komma dit?
Jag hoppas på det och ärligt talat så tycker jag, trots att det här nu varit lite besvärligt och bland annat det här pappersindustrins arbetsgivare som nu egentligen rev sönder de avtal som hittills har gjort så är ju lite på en annan linje än min förståelse för en dialog. Men jag har för mig att de är inte representativa för alla företagare i det här landet. Och det hoppas jag att vi kan liksom klara av på något sätt. Inte bara pappersindustrin utan skogsindustrin i sin helhet.
Mm. Jag förstår inte varför du talar om storföretagen och börsbolagen. Aktiebolagslagen säger att det enda rätta är att skaffa så mycket inkomster som möjligt. Tala om små och medelstora företagare. Det är de som kan rädda den här situationen i långa loppet. Jag ska säga att mellan åren 2001-2018 små och medelstora företag skapat 150 399 nya arbetstillfällen och arbetsplatser. Medan storföretagen tappar 2953. Om små och medelstora företag kan ges möjlighet att jobba och utveckla sig, vilket man inte ser nu i Marins politik och Socialdemokraternas politik. Det är frågan om att skapa jobb åt alla. Skapa jobb, och med det tror jag att även de gamla och de här som vi har talat om som lider mest har en bättre möjlighet att klara sig.
Där har ju nog Claudia en poäng just det här. Man tar de här stora företagen och de har i regel att de stora industrierna en möjlighet att flytta sin verksamhet utomlands och utnyttja då en arbetskraft som inte blir så dyrbar för dem. Och de kan också försvara sig med, vilket är helt klart, att de vill ha produktionen närmare sina kunder. Men man ser ju inte småföretag flytta ut för att småföretagen är ju då samlade kring kanske en eller två personer, möjligen ett familjeföretag eller så. Så att det är ju på det sättet det stabila i landet. Så att där borde man nog faktiskt försöka stödja dem så att de kan rida ut den här stormen som man ju måste kalla den här.
Vi kan ju ta ett exempel nu på det här storföretaget kontra småföretag. Jag håller med dig Klaus i det att jag tror inte heller på att det är bara de stora företagen som ska klara av den här ekonomin utan det är mycket småföretag och ensamföretagare. Men om vi nu bara tar ett konkret exempel på att nu när skogsindustrin har rivit sönder avtalen så att säga så kom ju arbetsgivarrepresentanterna för restaurang- och resebranschen som är då liksom småföretagare som sa att det är inte alls acceptabelt ur deras synpunkt att fungera på det här sättet utan de vill så hålla sig till de här avtalen som de har med arbets, tagarparten. Så att det liksom visar kanske också det att de vill inte förstöra den grund som vi har till dialog och samförstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Ja, om man bara skulle kunna komma till arbets, vad heter det, löneförhandlingar per arbetsgivare.
Ja, det var just det som bara inte ville. Det
är ju en förtroende man och allting tycks stupa på fackets krav på förtroende man även bland sådana som inte är anslutna
ja.
Till facket.
Och det utgår, om vi tar nu den här skogsindustrin och pappersindustrin så tror jag att arbetstagarsidan har ju på det sättet en ganska stark ställning eftersom den här organiseringsgraden inom den industrin är väl 97% eller någonting liknande. Så att det är lätt för arbetstagarna skulle jag säga i alla fall att försöka liksom nå en gemensam linje trots att det är alldeles klart också att arbetstagarsidan förstår ju att olika företag är i olika situationer och olika fabriker är i olika situationer. Och det här har enligt de här nuvarande avtalen så är det ju möjligt för dem att också föra förhandlingar. Så det är jättesvårt att liksom förstå vad man syftar till här egentligen.
Nu har vi ju företagsstöd för småföretagare. Och nu visar det idag, Svenska Yle kommer med den uppgiften att 600 miljoner av de här är outdelade så att säga.
Ja. Och det var 1,8 miljoner som de hade allt som allt eller 1,4?
Något sånt, ja.
Tacka byråkratin.
Ja, det
var svårt att komma igenom den. Mm.
Ja, det var kraven som de ställde, för det sa ju, var inte Lintilä som kommenterade också att de måste ha tittat på de där kraven. Mm. Men Lintiläs tankegång var lite sånt som jag är inte riktigt säker på att jag förstår. Han sa att eftersom den här gränsen var att de kunde inte få under 2000. Och Lintilä sa då 2000 euro, det där stödet. Ja. Och om man då kom med en ansökan som vad heter det, skulle ha gått under det strecket, så då fick man ingenting. Och han sa att ur, liksom ur då regeringens eller ministeriets synpunkt så var ett företag inte hållbart om den här gränsen var under 2000, så man bara liksom anhöll om det eller kunde få det. Och det måste jag säga, det är en logik som jag inte riktigt förstår. Men som sagt, jag hoppas nog att regeringen och det är väl ministeriet som ska besluta om det, om de här pengarna måste utlysas på nytt. Det verkar ju helt vettigt om det en gång. Det finns 600 miljoner i bakfickan så borde man kunna använda.
Man har blivit rädda för det där utdelandet. Det är lite samma som med den här maskcirkusen i början. Där ingen riktigt visste vad som är rätt. Här var det ju samma att i början började man ju dela ut pengar så där att en och annan började ge dem tillbaks när de skämdes för att de fick.
Ja, men det var för att det gick till den här Business Finland och deras kriterier var ju helt annorlunda än vad det egentligen skulle ha behövats för att rädda det här i den här coronatvisten.
Ja, men nu kanske man är dubbelt aktsam och försiktig med att vem som precis.
Ja, det är märkvärdigt att man ska bestraffa för att man ber om lite hjälp. Så då ska man inte få en chans. Utan man ska då dra till med enorma summor och sen alla de här underliga utvecklingsprogrammen som vi ska komma med. Så att den som sitter inne med en god fantasi om vad man möjligen kunde tänka sig göra, så den kan hova in då lite större summor och de där som har försökt hanka sig fram och kanske med någon anställd så där blir det stopp. Och det tycker jag är ganska en omöjlig ekvation som man bygger upp så här.
Ja, men Business Finland finns ju till för att ge innovationsstöd. Och det var det som gick egentligen fel här, för det där innovationsstödet var inte det som skulle ha kunnat hjälpa de här firmorna.
Nej, precis.
Som nu liksom hade svårigheter på grund av corona.
Alltså Malte, är det att det här med understöden från statens sida, det är som att ge en slickepinne åt ett litet barn. Nu ska ju företaget ha liksom den där pondusen och livskraften som finns inne. Att inte kan man rädda dem med sådana tillfälliga understöd, utan nu tror jag alla företagare förstår att okej, det här är en liten, det lättar kanske på någonting. Men
det är väl mer som en akut hjälp.
Ja, men att för att kunna överleva måste det finnas mycket annat.
Men på grund av den här coronakrisen
som man måste kunna komma över, så då måste finnas det där stödet för just denna korta tid. Ja. Och sen räknar man med att det går vidare precis som de har kunnat göra tidigare.
Jag tror att det har en inverkan på ensamföretagare och sådana som ja. Kanske två, tre personer.
Ja, just det.
Precis.
Där är det viktigt.
Ja.
Tycker ni att vi ska klara av den här krisen med, som vi nu gör ju med, i både Europa och i Finland och resten av världen och förresten, med lånade pengar?
No, det finns det ju inga andra pengar. Så. Det är bäst. Och lån är ju inte så tokigt nu om du får, vad heter det, nästa med minusränta. Så att,
ja, om du menar, får mera.
No, en liten tid får vi nu ännu, i alla fall har vi fått nu. Så att. Jag menar, det finns inte några andra pengar. De bara trycker pengar i, vad heter det, i banken i, är det Frankfurt de är eller vad de är. Mm. Det är det som de gör. Och det, jag måste säga att jag tror att det är en ganska klok
att kasta in pengar för att klara oss över det.
Ja, ja. Frågan är sen, jag menar hur mycket pengar, men jag menar, om vi börjar tala om EU 650 miljarder, så det är sådana förskräckliga summor, så det är otroligt svårt för vanliga medborgare att följa med vad det egentligen innebär.
750 miljarder.
Var det 750?
750 jag börjar
låna. Av vilka 390 är bidrag.
Ja, resten är lån.
Ja.
Då när jag kom in i Helsingforspolitiken mot slutet av 90-talet, så då var det ju osthyvelprincipen som skulle göra, så alla sektorer skulle spara precis lika mycket, oberoende av om det försatt människor i svåra situationer eller inte. Och då var lån var ett spöke, åtminstone i det där Helsingfors fullmäktige och stadsstyrelsen där. Och det var en ganska förskräcklig tid, för att man kunde länge och väl så höll man på och sa att det inte finns några möjligheter och det här kan vi helt enkelt inte göra. Och i synnerhet inom hälsovården där jag var starkt med, så det fanns inga möjligheter att man kunde överskrida en budget där utan att det blev ett ramaskri. Och lån, nej, det var inte att tänka på. Men så fort det var fråga om ett byggprojekt, så det var ingenting, och det plötsligt blev 30% dyrare än man hade beräknat tidigare. Och då hittar man nog de där pengarna någonstans bakom ryggen på borgmästaren.
Det är ju här frågan om att hur det fördelas, den här penningsumman. Att nu talar man ju mycket om att östeuropeiska, för detta östeuropeiska länder får för mycket. De ger ingenting tillbaks, de bara lever på EU. Finland fick nu 3,2 miljarder. Där kostar ju, har man räknat ut, det här väylä, vad heter det på svenska, väylävirasto. Har ju räknat ut att den här en timmes tåget i Åbo kommer att kosta 2,7 miljarder. Och där är man ju på väg att börja bygga något sånt. 3,2 får vi av EU. 1% av det som delas ut.
Ja, men det är ju inte bara de här östliga EU-länderna som drar nytta av det. Det är ju Spanien och Italien som får en hel massa. Frankrike väl en del också. Men som också har varit utsatta kanske värre för coronan än de här
nya länderna. Ja, framförallt det här inflyttande människorna som kommer över Medelhavet. Nu är det ju Italien och Grekland som har lidit allra mest.
Ja,
och bor i den tyngsta bördan.
Ja, de försöker ju få någon ordning på den också i Europa.
Ja.
Att vi skulle få jämt
delar. Det är nog en långtidsfråga.
Där borde man, jag måste säga att jag har framför mig nu en uppgift att läsa igenom det här förslaget från kommissionen om den här nya migrationspolitiken. Och jag är lite rädd för att det nog inte riktigt motsvarar min uppfattning om en rättvis fördelning, men vi får se.
Det var det svenska förslaget som kom nu, eller hon, visst var det hon som,
nej, utan, som kom? Nej, det svenska förslaget, det är EU-kommissionens förslag, och det ligger nu på nätet. Jag är ju aktiv i den här Women's International League for Peace and Freedom, och vi ska läsa igenom det här nu och ha några åsikter, men jag måste säga att jag kan inte uttala mig ännu, för att jag har inte bekantat mig med det, men jag tror att det är jättesvårt dessutom att få igenom i kommissionen och få igenom i rådet sen efter det också, så som det ligger nu.
Om vi går över till en annan sak. Mona Sahlin, socialdemokrat i Sverige, kom ut med en bok, och i den skrev hon att politiker, vilket ni och alla har varit, inte ska följa sociala medier och allting som skrivs där, utan våga ta egna beslut. Hur mycket tycker ni då? Ni har ju varit med om politiken före och under sociala medier. Hur mycket tycker ni att det påverkar i dagens läge? Eller hur mycket tycker ni att det syns att sociala medier är där och tynger på?
Och det påverkar alldeles oerhört. Och det ser man nog bland annat också i det att en del politiker har väldigt svårt att ha en linje och följa en linje. Utan de går efter då den opinion som just då är starkast och velar lite hitåt och ditåt. Och det där tycker jag är ganska bekymmersamt. Visserligen ska man ju kunna ändra åsikt också om man det där märker att man har byggt sina tankar på felaktig grund. Men det här att hela tiden springa efter popularitet, så det tror jag inte för politiken i en god riktning. Vi ser ju hur det är där i USA också då när vi har en mycket stark, jag kan inte kalla personen en demagog, utan det är också en som vimsar hitåt och ditåt med sina beslut. Och det här skulle jag ju ogärna se att breder ut sig i Finland, men det gör det nog.
Den tar oss ner, den sociala media, ner till Trump-standard. Det är något alldeles hemskt. Man kan välla ur sig var som helst. Tidigare, före det fanns det där sociala medier. Man talar med människor som man på något sätt, måste man bära ansvar för det, vad man säger. Ja. Men nu kan man under pseudonym. Kan man välla ur sig precis vad som helst. Och man bara skrattar åt det som kommer emot. Man tycker att det är roligt. Nu tycker jag det är tråkigt att man överhuvudtaget ska ta sån där.
Men om vi talar nu om det som Salin sa där, som inte jag riktigt förstår hennes tankegång, att vad är det, politikerna ska vara försiktiga. Ja, politikerna ska vara försiktiga, men det är viktigt nog att politikerna följer med vad som händer. Herre du milde, man vet ju inte vad det förs för diskussion om att man följer med det. Men som Gitta här sa, så är det är ju många gånger som våra politiker också här i hemlandet reagerar på någonting som egentligen är ett falskt påstående. Bland annat Ville Niinistö, han Grönas representant, så han hamnade ju då när han var minister, om inte kommer fel ihåg, och be om ursäkt för att han hade reagerat på någonting som inte var sant, som någon hade spridit, och det har du ju rätt i. Där att det sprids en hel massa, man ska ju vara jättekritisk för att veta vad som är sant och vad som inte är sant. Så jag måste säga att personligen så jag går inte in egentligen och kommenterar något sånt som jag tycker verkar helt idiotiskt, för att jag är rädd också för de där påhopperna sen, det tar aldrig slut. Så att jag använder de här sociala medierna mera för att informera om vad som jag tycker att är viktigt, men det är sällan som jag går in i några diskussioner.
Men man kan alltså se det som en demokratisk utveckling också, att folk får säga till om saker.
Ja, men då tycker jag Klaus har rätt i det. Man borde inte få vara det här som pseudonym. Och det som jag tycker är alldeles förskräckligt är ju det att på en del tidningar, och jag vet inte om det är Yle nu för tiden också, att man får hitta på ett eget namn. Jag tycker att det är helt förkastligt. Om man har rätt att kommentera saker och ting på Yles sida, så ska man stå med sitt eget namn. Absolut. Och sin egen titel och sin egen adress. Adressen behöver man inte, för då kommer någon annan att blanda med.
Jag håller helt med om det där. Jag har aldrig kunnat förstå att man ska måste dölja sig själv om man har någonting att säga.
Så kan man stå för det,
så kan man säga.
Det som är svårt med det här sociala medier, att man kan ännu hoppa över personliga åsikter, men där uppträder en massa sådana föreningar med sammanslutningsnamn som får det att verka mycket tyngre. Och då kan det vara rena bluffen. Det kan vara ett gäng i ett kvarter som säger att nu hittar vi på ett tungt namn och så skriver vi.
Men därför, jag menar, man borde, jag vet inte hur det är i skolan, men man borde ju ha någon undervisning för de här barnen där man varnar dem hur man ska bete sig på sociala medier, hur man ska vara försiktig också med att läsa de där allting som man läser. Man ska sen också kanske ha...
Men det hör till skolan, och det tror jag att man försöker göra.
Någon sorts undervisning har de nu, eller diskussioner och sånt
här. Här och där kommer ju också polisen in med lite information och lärdomar åt barnen, och det skulle vara väldigt bra, åtminstone när det gäller sånt som sen kan vara direkt brottsligt, som de inte ens tänker på, de här ungarna, för att de är nu vana vid att man får retas, och på samma sätt så gör man det sen också när det gäller politiska frågor på nätet. Och risken är ju med nätet, som annars kan ha väldigt goda effekter också. Men det att om man sen går för snabbt in och svarar innan man egentligen har hunnit tänka igenom en fråga. Så.
Vilket man ju gör kanske.
Ja, precis. Mm. På fredag kvällen efter 2 glas vin och folk har agerat så då är det precis det som blir ankan i vad heter det.
Jag vill ändå säga här att skolan är helt avgörande. Att, jag har gått i finsk skola så jag kan inte direkt säga hur det låter på svenska. Men där talar man om lukemisen ymmärtäminen.
Ja, just det.
Mm. Och det är otroligt viktigt att skolan går in på det här. Och säger att man ska inte tro på allt som påstås.
Källkritik, just det du ska lära sig.
Men du talar här om, tidigare om den här mobbningen och den är ju också hemskt utbredd på sociala medier. Och där borde man nog liksom gripa in i ett tidigt skede för att barnen och ungdomarna ska förstå vad de kan liksom utsätta sina kamrater för.
Ja. Jag har 2 barnbarn som har blivit utsatta för det där mycket tråkiga saker på nätet, så att jag skulle nog vilja se ett mycket starkare grepp i skolorna.
Nu kom det senast en undersökning ut om att unga kvinnor och flickor, över 60% av dem har blivit trakasserade på sociala medier.
Just det, ja.
Och det är ganska mycket.
Ja.
Det är hemskt.
Jag menar, skulle det vara 10% skulle det vara rätt mycket, men tänk nu 60%.
Det här har också att göra med det här lukemisen ymmärtäminen, att man ska kunna ta det lite från oben, de här trakasserierna, att man ska inte ta dem hemskt allvarligt. Och jag måste säga att som före detta hurri hela min ungdom, nu fick man ju klara av mycket, nu fick man ju mycket stryk.
Men inte det är ju meningen att man ska behöva klara av allt det där, inte? Och om de kommer in liksom, de tafsar så att säga direkt på de här flickorna i ord. Och det där, det tycker jag är allvarligt.
Men kanske de utmanar själv också.
Nu är vi inne igen på en farlig sida. Man ska nog få gå med brösten nästan bara utan att någon kommer att tafsa på. Det må detsamma tycker jag det gäller det verbala på nätet.
På ett intressant sätt in på tävlingsidrott och friidrott till exempel. Varför ska damerna ha såna utmanande klädsel medan gossarna går med långa shorts?
Precis,
och långa skjortor? Nu har det någon inverkande också hur man själv uppträder.
Hur man kräver att man ska uppträda. Jag menar, det är ju inte flickorna inom idrotten som har hittat på att de ska se ut som att de ska ha bikinerna på när de hoppar 3 steg. Det är någon annan som har hittat på det. Apropå det så hade de ju nu i finska radion, eller Yle, jag vet inte om det var på tv-sidan, som hade gjort en undersökning bland de här våra toppidrottare. Mm. Och där, det var ju en otroligt hög procent av människor, eller av ungdomar som lider rent psykiskt av att vara toppidrottare. Mm. Och sen så, du pratade om behovet av psykologer och psykiater, och jag tror att det här, jag menar, det är bara en sida av det hela, att också på den sidan så behövs det liksom stöd, att det är inte bara i skolan som ungdomarna har.
Nej, man såg ju det med den här konståkningsproblematiken som var uppe. Med tränare
gymnastik men å andra sidan måste jag säga att man måste klara av en massa, tyvärr. Man måste bygga upp ett inre försvar. Det går, jag menar, det är bra att samhället står till tjänst med psykiatrer och allt möjligt sånt. Jag säger det är bra. Men å andra sidan så, man måste också själv på något sätt kunna försvara sig och se att det är sånt som världen kommer emot.
Men världen borde inte vara sån. Jag förstår det. Jag förstår din tankegång kanske lite att det är liksom, du måste stå på dina egna ben och du måste klara ditt eget liv. Men det finns vissa situationer där du måste få hjälp också. Men utgångspunkten är du den här. Och utgångspunkten också för unga flickor måste ju vara det att de måste liksom, de måste vara så starka i sig själv som personer att de klarar av sånt här.
De ska vara så starka att de inte klär på sig de där utmanade kläderna.
Ja, just det. Yes, nu är vi på samma linje.
Jag tror inte att vi löser det här problemet med att klä kvinnor i säck och aska för att det inte ska...
Det är inte frågan om det.
Men också det att man kan inte kräva att alla människor ska vara starka. starka. Det måste få finnas svaga människor och man behöver inte puckla på dem ändå, vare sig man gör det med poker eller med text.
Så kommer vi tillbaka. Det är bra att samhället nu kan bistå med psykiatrar.
Ja, och det borde vara ett snabbare.
Men det sorgliga är att om när vi kommer fram till det där med psykiatern, så då har en människa redan förstörts väldigt mycket inuti. Ja, och det är ju det vi borde försöka undvika och se till att vi också, om vi inte bäddar in folk, alla våra barn och ungdomar i bomull, så ska vi åtminstone kunna ge dem en det där trygghet och en god grogrund då, så att de kan växa också inuti sin lilla svaghet.
Men där gäller det då, om vi talar om mobbning till exempel, vilket är kanske lite fel ord, men att både föräldrarna förstår vad det är frågan om, men också att lärarna förstår vad det är frågan om. Och vad jag har läst här nu, så är det ju på det sättet att lärarna i många skolor liksom helt enkelt försöker undvika att röra i det här för att det är så svårt. Och det är en sak där nog, tycker jag, också lärarorganisationer skulle kunna hjälpa sina medlemmar.
Hur ska man borde ta i den här fysiska mobbningen som går ut på att direkt liksom sparka med...
Det är misshandel.
Misshandel. Där borde gränsen gå, där säger jag att om det händer på skolgården, då är det nog skolans ledning som ska ta i.
Precis.
Och sen kommer vi ju till den här diskussionen att kan det vara rätt att den misshandlade måste byta skola?
Det känns
alldeles fel.
Så har det nu nästan alltid varit, det vill säga i Helsingfors då i tiden, någon gång i början av 50-talet, så var det flera stycken som relegerades från Lönkan där jag gick under en höst. Och på den tiden fanns det ju flera läroverk att välja mellan. Och det fanns det där som gick från den ena skolan till den andra. Så att då karriären blev ganska vidlyftig. Men det här kunde man ju inte göra på landsorten. Så att det här måste man alltid tänka på. Att vilka lösningsmodeller kan man hitta på?
Ställer ännu högre krav på skolans ledning.
Ja, just det.
Ja, det
nu har vi har ju försökt kämpa emot den här mobbningen hur länge som helst i skolan, med kiva skola och allting, och inte tycks det hjälpa.
Det betyder att man måste öppna ögonen. Som Marianne tog upp här, just att man inte ser det, inte märker det. Och det är ju det enklaste sättet då att komma ifrån en situation. Finns det i vår skola? Det var som när jag tog upp narkotikaproblematiken då på slutet av 90-talet. I skolorna här i Helsingfors, och inte ens min egen fullmäktigegrupp ville tro på att det finns inte i våra skolor. Och då visste jag ju att det redan i början av 60-talet fanns sådana fall. Och det gäller att ha ögonen öppna och helt enkelt inse att här är ett arbete, en utmaning som vi har framför oss. Man kan inte bara säga att det här är ett problem.
Vi ska inte glömma bort att det är inte bara skolan och skolans ledning. Det är hemmet också.
Så är det.
Ja, just det. Men det är föräldrarna, som jag sa, föräldrarna ska ha ögonen öppna och förstå. De måste få kanske lite mer information om hur det tar sig ut. Och samma sak är det med lärarna. Och lärarna är på det sättet, tycker jag, ännu en viktigare, eftersom de har sina egna organisationer. Jag tycker att lärarförbunden borde liksom på ett sätt också koncentrera sig på att hjälpa lärarna att klara av de här situationerna. Mm. Det är därför det där facket finns till, för att hjälpa sina medlemmar att klara av sitt arbete.
Och sen borde man kanske se över lagstiftningen också till den delen som det gäller hur man behandlar elever som mobbar eller trakasserar sina medmänniskor eller sina klasskamrater, skolkamrater.
Precis.
Att kunna lyfta ut dem ur skolan då för en tid där, om de ska vara borta 3 dagar, så det vet man ju nu av erfarenhet att det är nu som att vara hemma och snuva, att det händer ingenting. Men det är en lite längre tid, och nu har man ju erfarenhet av distansskola, så då kan man lösa vissa av de där problemen också för de här elevernas del.
Här är det igen sociala medier som kommer in och driver på de här mobbarna på många sätt. Och det där. Ofta är det de som mobbar som också är i behov av psykiatrisk vård.
Det är klart, för de behöver ju hjälp för att hjälpa varför de gör det här.
Precis. Det är en ganska stor fråga.
Ja.
Det här.
Precis, en minut har vi till på oss att kommentera den nya nyheten om Estonia och hålla i den. Vad säger ni? Vad är det märkligt?
Nu, varför finns det nu ett hål som inte fanns då? Alltså, varför har man inte sett det?
För att det där skrovet låg på ett annat sätt och nu har det svängt sig på grund av drivkrafter i havet eller någonting liknande. Jag tycker nog det ska heter det, granskas det hela.
Ja, annat kan man ju inte göra.
Ja, hela den här fören som lossade, den kan ju vara slagit i ett hål.
No, jo, det var det som jag följde sig också, men de påstår ju nog att det var en ubåt. Men en vit ubåt är ju lite ovanligt
men sen
i våra farvatten.
Nu är det ju nog underligt att det skulle vara svensk sand som skulle hällas på. Det dög inte då med finsk sand och estnisk sand. Och man frågar ju sig att var det en sand som på något sätt täcker över strålning som kommer från det där sättet. Nu finns det ju mycket utrymme
för konspirationsteorin. Som är nu upptäckt, så det har de ju sagt att det är inte någonting som har exploderat inifrån.
Nej,
utan det är någonting som har kommit utifrån. Ja. Ja, okay. Men okej, okay, de får granska det hela. Så.
De kommer väl säkert att granska det. Det får vi,
yes.
Vi träffas igen om ett par veckor med nya intressanta saker att diskutera.
Hopp, tack ska ni ha. Ja, tack.